Philip Tays roman Eftermiddag i augusti är en uppväxtskildring som utspelar sig i Jakobstad på 90-talet. I centrum av berättelsen står vännerna Robert och Jakob som med tiden glider ifrån varandra på grund av olika val i livet. Boken rymmer många teman som recession, oplanerade graviditeter, alkoholism och droger, och som fond för alltihopa har vi småstaden. Det här är kritikerpanelen. Jag som leder ordet heter Simon Karlsson, och här för att diskutera Philip Tays fjärde roman har vi Freja Rudels som har skrivit en recension för Åbo underrättelser och Ylva Pereira som har skrivit för Huvudstadsbladet. Välkomna.
Tack.
Tack.
Den inledande frågan den här gången är: kommer de bästa finlandssvenska författarna från Österbotten? Och det är ja nej fråga. Freja.
Ja, många av de bästa.
Va?
Nej.
Okej, okay, då börjar vi med Freja. Många av de bästa, hur resonerar du?
Men jag tycker det finns en grogrund för många goda författarskap. Men det finns det nog på andra håll också, men jo.
Okej, okay, och Ylva?
Ja, alltså jag kunde ju svara ja lika väl, för jag håller med Freja att det kommer väldigt många bra författare från Österbotten. Men när jag tänker på mina egna, vet du, helt bara personliga favoriter, så insåg jag att de som poppar upp i huvudet råkar nu inte vara från Österbotten. Så då skulle det ha varit lite förmätet av mig, att, eller förljuget, att svara ja på frågan.
Vi lever hur som helst i en ålder av många österbottniska författare, och en av dem är alltså Philip Teir. Den här romanen handlar alltså om ett par kompisar som växer upp i Jakobstad, och det är fråga om en ganska regelrätt coming of age-berättelse. En sak som ni båda tar fasta på här är att den här romanen är ganska allmän och ytlig. Det vill jag gärna höra lite mera om. Ylva, hur tänker du kring det?
Ja, no, alltså, det här är en roman som jag tycker att den var väldigt utmanande att skriva om, för att Philip Tay är på många vis en väldigt kompetent berättare, en beläst berättare. Man märker att han har en bred repertoar av verktyg han jobbar med. Men det som jag tycker att den här läsningen kom att handla mycket om för mig var att försöka sätta fingret på att varför blir jag inte så berörd? Varför går det här liksom inte in? För det handlar om objektivt sett på något sätt berörande saker som du redan nämnde. Och då det jag på något vis landade i var att det, han är så himla, det känns som att snarare om jag tänker litteraturen, tycker jag, ändå ofta handlar om att försöka belysa någonting specifikt, alltså gestalta en alltså det behöver inte en sann människa kanske, men en verklig människa i liksom litterär bemärkelse. Och Tayr är liksom mycket mera, får jag intryck av, intresserad av typer och liksom just hur människor är på något vis i allmänhet, vilket gör att det på ett plan är lätt att relatera till. Det som man kan se de här människorna framför sig, men det blir ändå inte riktigt levande, för att de är på något vis för mycket bara sina typer. Och det tyckte jag var hela den här romanens stora problem faktiskt.
Mm, Freja?
Ja, jag kan hålla med Ylva om det. Och sen en annan sak som slog mig var att han utlovar eller lockar med allt möjligt som han sen inte använder fullt ut. Och som du sa här i början, det finns väldigt sådana dramatiska stora teman. Det finns otrohet, det finns död, det finns vänskap som förvittrar och så vidare. Men istället för att liksom dröja vid de här vändpunkterna så går han in lite vid sidan om och skildrar det som sker runt omkring. Och det här skulle kunna vara ett jättehäftigt grepp. En sak som har flimrat förbi min inre syn medan jag läste den här boken, så var en sån här reklam för någon online-kurs med Margaret Atwood där man ska lära sig då att skriva. Och så börjar hon det med att säga att det var mörkt inuti vargen. Och det är ju sådär jätteslående. Då sätter hon liksom totalt fingret på vad perspektivet kan göra med en berättelse. Och på något vis är det som om Philip Tay skulle ha gått den här kursen. Men sen vet jag inte, han uppenbarar inte det mörkret inuti vargen. Jag vet inte riktigt vad han uppenbarar istället då för att röja vid de här brännpunkterna. Så för mig är det liksom en slags oklarhet om vad det här egentligen ska handla om som har varit problemet.
Mm. Vi kommer att återvända till den här gestaltningen, tror jag, lite senare. I vanlig ordning så har ni fått i uppdrag att läsa varandras texter. Och Freja, om du nu får ordet först, vad finns det i Ylvas recension som du vill rikta rampljuset mot? Någonting som du inte håller med om eller någonting som du vill hylla?
Ja, jag håller ju faktiskt med för det mesta, eller hela vägen. Men ett ställe som jag tycker att du lyckas liksom illustrera den här problematiken som jag kanske redan var inne på här är när du diskuterar lök. Och de skriver då så här att problemet är att eftermiddag i augusti sällan förmår bli något mer än tråkigheten den skildrar. Deir har förmågan att se hur en till synes trivial företeelse, som att någon lär en hacka lök, kan bli något att minnas. Man minns och förhåller sig till resten av livet, men omsätter inte erfarenheten estetiskt. Istället blir det refererande på gränsen till lärobokstext. Och sen citerar du då ur romanen. Jakob hackade alltid lök på det sätt som Mona en gång visat honom. Först skalade han löken, sen skar han upp den i två halvor och lade den med den platta sidan mot bordet. Därefter skar han upp tunna skivor som han hackade i bitar.
Jag tyckte det var roligt att du fastnade för just det där, för att det är någonting i det som jäckar mig så mycket, för jag tycker i sig, och det tycker jag berör det som du var inne på, att här finns en ansats som är på något vis intressant, alltså det här med att fånga vardagen och fånga det triviala, men att problemet då är att det måste också göras, alltså i när det görs till litterär form så måste det ju ändå förhöjas och bli någonting mer. Annars blir en skildring av tråkighet bara tråkig, och det är det som jag tycker att lite händer här. Och det här lökexemplet blev för mig nu ett sätt att på något vis pinpointa att jag tänker att det finns jättemycket exempel i världslitteraturen där man har kunnat, vet du, skriva av någonting igen till synes trivialt, vardagligt. Att längta efter en godnattkyss från sin mamma, prost, och lyckas få det att bli en hel värld. Men att här blir det liksom bara en lök, och det är lite synd. En lök behöver inte vara bara en lök.
Får jag ännu kommentera löken, för att jag tycker egentligen att den här löken skulle kunna vara en så briljant ingrediens. För att det är ju någonting liksom väldigt sorgligt i att han är så gammal som typ 12 någonting när någon lär honom det här ganska grundläggande i hur man hackar lök. Mm. Och det finns ingen mamma som kan göra det, finns ingen pappa som har gjort det, utan det egentligen vittnar det ju om hans ensamhet och utsatthet och den här liksom abnorma betydelsen den här Mona får för honom. Men det syns inte i texten, utan nej, i texten hackar vi lök.
Exakt, exakt. Det är just det att han har ju förmågan att se det här, men det liksom estetiseras inte. Men det har valt ut i Frejas recension, som är egentligen en väldigt kort bisats. Vi hade ju, alltså det var komiskt för att vi har ju inte läst varandras texter innan vi skrev dem, men det är nästan lite kusligt hur vi använder väldigt samma, liksom, till och med bildspråk ofta för att skildra vad vi har fastnat för eller inte fastnat för. Men jag ville bara lyfta upp en bisats som handlar om när du beskriver Mona, som är då mamman till Robert, och det är relationen mellan just alltså Jakob och Mona är en av bokens liksom nerver, kan man säga. Det var hon som lade han macka lök. Och då, menar, om Mona så skriver du att hon är driftig men samtidigt maktlös inför sitt eget liv. Och det tyckte jag bara fångas väldigt fint, just den spänningen som jag tror att den här romanen är ute efter att fånga. Alltså vi rör oss i den här småstaden som kommer med sina ramar och sina normer, och sen försöker de här liksom personerna på olika sätt ändå förstås ta sig till ställen eller göra saker, ha någon sorts drift i livet, men att det just fastnar, och i Monas fall blir det väldigt uppenbart att hon, det kan ju hända väldigt stora saker åt henne, och hon bara på något vis är så här, jaha, och så lever hon på och tar inga egna beslut egentligen. Och jag tycker att det är bara, och den här meningen fortsatte ju med att du skrev att det här är någonting man kunde ha liksom utvecklat, vilket är just det jag också håller med om, att här var ett exempel på en ingrediens som jag uppfattar att den här boken inte förvaltar, vilket är synd.
Mm. Du skriver bland annat att som litterär metod är ansatsen lovande. Mm. Och vad är det då för metod som Teir använder sig av här, och på vilket sätt skulle den ha kunnat utnyttjas?
Precis, no, jag tolkar det så, för den här boken inleds med en passage jag-perspektiv, då den här Jakob är vuxen och själv är någon litteraturforskare, professor och författare, och han liksom säger att han funderar på vad det är att berätta om ett liv, och säger att kanske det inte alltid finns ett tema, att kanske formen är hela poängen, och det är just det som jag tror att han vill, att jag tror att han vill liksom inte egentligen säga att det här är min stora berättelse, utan mer visa att okej, att genom de här vardagliga iakttagelserna som han gör, genom att sätta fokus på det här bakgrundsarbetet på något vis i livet, så då ska man ju kunna fånga någonting som är någonting annat än den här på ytan, kanske, vet du, narrativa vågen eller brännpunkten i livet, eller vad ska vi säga. Men problemet är det att det är, som jag då redan sa, typ, att det är liksom, då skulle man också måste hitta ett sätt att sen visa på någonting annat. Alltså för att annars så blir det, ja, annars så känns det mer som att saker sveper förbi och vi förstår inte varför saker händer eller varför någonting inte får mer uppmärksamhet eller så här. Så det blir helt enkelt lite vagt.
Jo, och sen så arbetar han ju med perspektivskiften, att han hoppar mellan de här familjemedlemmarna, då förutom Robert, som vi förutom i ett brev aldrig riktigt får befinna oss i huvudet på honom. Men det är tyngdpunkt kanske på just Mona och den här Jakob, men ändå inte exklusivt. Och ofta så blir det så att det som är kanske centralt för någon betraktas sen ur någon annans perspektiv. Och det igen, liksom, det kunde vara en fruktbar ingång, men det levererar inte fullt ut. Och just med tanke på den här, om jag får kommentera det här om Mona, och att jag tycker att där finns sånt som inte får blomma ut i fullo. Så hon är just ett exempel på hur Teir dukar upp, är skicklig och dukar upp med jätteintressanta ingredienser. Där i början tänker jag på Mrs. Dalloway när hon förbereder sin fest. Sen när hon ligger på natten och inte får sömn och funderar över gubben som snarkar bredvid. Så tänker jag på Molly Bloom och jag tänker på tradwife-trenden. Som vi nu snackar om, att vad sysslar hon med egentligen den där eftermiddagen i augusti när hon bakar sin tårta. Och sen det här flyktingarbete och allting. Så här finns liksom jättemånga spännande sidor i henne som drar i olika riktningar. Men de smälter aldrig riktigt samman, blir aldrig liksom en sån här organisk helhet.
Nej, och jag tänker samma med hennes litteraturintresse som också ges väldigt stor tyngd. Och det är det som gör att det är det som hon och Jakob har gemensamt, som gör att de känner igen sig själva i varandra på något sätt. Men också där så kan Teir ägna liksom ganska mycket utrymme åt att berätta. Hon jobbar med en litterär tidskrift, att så här, hur en prenumerationssystem har den, vad innehåller de här olika tidskriftsnumren. Men väldigt lite om så där, vad är det som gör att hon vill hålla på med det här? Varför är litteraturen intressant för henne?
Men är det då möjligt att det här är ett medvetet grepp för att man själv och läsaren ska få fylla i de här luckorna?
Ja, alltså jag tror att det kanske är det, men jag skulle, men fast det är det, så det lämnar ju ändå, eller mig åtminstone, med en frustration snarare än med en vet du, glädje att fylla i det. Så då tänker jag, man kan inte kalla det helt lyckat, det är inte helt lyckat ändå, fast det kanske är. Jag tror att det finns en medvetenhet här som inte helt liksom realiseras.
Ja. Fred, du skrev till exempel att han är noga med att hålla ett klädsamt avstånd till smärtpunkterna. Är det en dålig dräkt då? Dåliga kläder?
Ja, alltså eventuellt aktar han sig för att skriva läsaren på näsan och för att skriva om det mest uppenbara. Att om han viftar med ett sånt här vapen i början som är sån här liksom age gap romance som ju är trendigt nu, så får man inte liksom det han aviserar och sådär. Så om han är ute efter att inskriva läsaren på näsan och kanske hellre snuva en på konfekten, så då lyckas han ju. Men någonting vill man ju gärna ha när man lägger ifrån sig en bok.
Mm. Och jag tycker att det är också kombinationen, att fast han ändå på sätt och vis då inte berättar saker, så kan han också vara ganska övertydlig emellanåt. Att karaktärerna kan, eller personerna kan också komma med analyser av sig själva på ett väldigt sådär fastslaget och lite slutet sätt, som gör att det också talar emot att det skulle då handla om att läsaren själv ska vad heter det, fylla i. Så det är där det finns en viss oklarhet i vad den här boken har villa.
Men om ni då som recensenter har ett sånt här verk framför er, hur tänker ni när ni ska recensera den? Går ni då liksom och försöker, vad ska man säga det på svenska, böjer ni er bend over backwards på engelska för att försöka hitta ett djup som ni kanske inte först har sett, eller tycker ni att det blir i det här fallet med eftermiddag i augusti tydligt från första början att nu kommer vi att röra oss på en väldigt allmän nivå?
Generellt så försöker jag, om jag märker att mina åsikter liksom väger starkt åt något håll och sådär. I det här fallet vägde det nog inte kanske så mycket, men i alla fall så brukar jag försöka utmana mig själv och försöka se någonting annat och liksom nyansera. Att helt klart är ju en av kritikens viktigaste uppgifter, tycker jag, att försöka se verket och reflektera verket. Men hur väl jag lyckas, så det får någon annan kanske säga.
Nej, jag håller med. Man måste vara aktsam om man börjar bli väldigt misstänksam. Alltså det är inte kritikerns uppgift att liksom gå in som en misstänksam läsare och försöka avslöja dess brister på det sättet. Men däremot om man liksom, just som Freja var inne på, först måste försöka liksom bara vara öppen och ta sig an och just försöka se att, men vad vill den här boken och vad vill den mig? Men sen om man då upplever att okej, jag blir inte klok på det, det är något som inte funkar här, så då tänker jag att ens jobb som kritiker också är att försöka helt enkelt visa på varför det inte funkar. Men man får ju inte börja med den liksom, så att säga, misstänksamma hållningen.
Mm. En orsak som ni båda nämner till det här då, det som vi har pratat om, det allmänna intrycket, är formen. Mm. På vilket sätt kan den här formen vara orsaken bakom problemen som vi har lyft upp?
No, jag tänker att det har lite med det som Freja sa om berättarperspektiven kanske, och hur nära man kommer olika personer och när vi kommer dem nära. Den jobbar ganska mycket med att inte gestalta kanske väldigt så brännande scener eller då det är någonting avgörande sker, sen får man bara förstå i efterhand att jaha, nu är den här människan gravid. Liksom, nu har det hänt en otrohetsaffär typ, och sådana här saker. Så det finns någonting kanske i det. Men annars så skulle jag säga att det handlar väl helt enkelt om att också vad man väljer att just lyfta upp. Jag tycker att många av de här personerna som, fast de på ett vis kan ha drag som överraskar eller som du var inne på, det finns en liksom lesbisk syster i boken till exempel, så här, men att det på något vis inte heller då går in på det svåra. Jag tycker också, det finns ju en kosovoalbansk flyktingfamilj här som bara en av sonerna är vänner med de här pojkarna som är annars huvudpersonerna. Och visst, det här solidaritetsarbetet skildras, men på något vis tycker jag att det tycker jag att om jag får lyfta upp Yles, alltså Petter Lytkes recension, så han hade en jättefin och bra formulering att det här, tyvärr, vilket är ganska deppigt, eller väldigt deppigt, att de här flyktingarna blir liksom ungefär tidsmarkörer och accessoarer lite på samma sätt som Nirvana eller vet du, MTV. Och det är lite det jag upplever, att det liksom, där skulle ju finnas någonting intressant att utforska kanske också i hur de här pojkarnas inbördes relation liksom är och hur det präglas av att ha olika bakgrunder och så här, men att det vill han inte gå in på. Det är som att han ofta liksom inte vill gå in på det som skulle kunna skava riktigt så där ordentligt. Och det är väl det som jag tycker att just gör den här känslan av vaghet. Det är inte som att varken personerna eller Teir sätter riktigt någonting på spel i den här boken.
Nu har vi har också ett år på gång där det är inte bara en utan två böcker, finlandssvenska böcker som behandlar just Jakobstad. Och då skulle jag vilja komma till den avslutande frågan för den här kritikerpanelen. Och den lyder så här: vilken finlandssvensk stad skulle förtjäna mera uppmärksamhet i litteraturen? Freja.
Alltså jag drar ju hemåt och jag är inte så säker på om jag behöver nog fler städer egentligen. Jag försökte lite fundera igenom de här.
Det får vara en ort.
Det får vara en ort, ja. Jag funderar Åboländsk landsbygd tycker jag. Jag tycker det har varit onödigt tyst kring ur Åboland på sistone. Så det skulle vara min önskan.
Ylva.
Nu blottar vi oss som lika patriotiska som österbottningarna. Så det är lite fånigt, men alltså, ja, vi är alltså från samma ö, Kimitaön, jag och Freja. Och jag kunde inte säga något annat än att jag skulle vilja läsa mer om Kimitaön. Jag tycker att det är en otroligt underutnyttjad plats, för den har en massa spännande litterära kvaliteter. Tänk nu att det är som en landsbygd, men det är en stor ö. Du är både isolerad, men du är ändå kopplad till fastlandet. Jag vet inte, på en plats där man bygger rondeller mitt på åkern för att köra runt. Det finns mycket, det finns nedlagd bruk, det finns liksom jättemycket som jag tycker att skulle finnas väldigt bra ingredienser, så jag går ju och längtar efter Kimito skildringar.
Varför finns det så lite skönlitteratur om Kimitoön?
Säg det. Någon ska skriva den och kanske det som jag tycker att om jag nu får vidga det lite till att handla om landsbygd i stort, alltså det händer ju jättespännande saker på landsbygden och nu de senaste åren tycker jag att om landsbygd har figurerat i litteraturen så är det kanske som någon sån här klädsam sommarstugekuliss i någon deckare eller något sånt, men att på riktigt det, den här avfolkningen i den fasen nu ligger och skolor som töms och läggs ner och åldrande befolkningar och sådär, det oerhört liksom omvälvande saker som sker som verkligen skulle förtjäna en litterär gestaltning.
Får jag rekommendera en jättefin svensk roman på temat, så är det Sanna Samuelssons Mjölkat som kom i fjol, som handlar om det här med liksom mellanstora småbruks nedmontering och liksom just djurhållningen och så här i Sverige, som är otroligt fin. Så det finns ju, det skrivs ju, men vi behöver nog mera sånt i Svenskfinland också.